föredrag. Och då är vi framme vid 1500-talet, reformationen på Luthers tid, som också innebar ett återvändande till Guds ord. Man skulle kunna tro att när nu alla löften från Gamla testamentet hade fått sin fullbordan i Jesus Kristus, när Guds son själv framträtt, så skulle det vara mycket svårt med ytterligare avfall inom kyrkan, så som hade skett under gamla förbundets tid, på Israels tid. Men vi ser redan inom ramen för Nya testamentet självt hur benägna också nytestamentliga församlingar är till avfall. Paulus får gå till rätta med församlingen i Galatien, som mycket snabbt hemfallit åt judaism, det vill säga ett återinförande av omskärelsen och andra ceremoniella bud. Och i sitt avskedstal till de äldste i den stora församlingen i Efesos så sa Paulus: jag vet att när jag har lämnat er ska rovlystna vargar komma in bland er, och de ska inte skona jorden. Ja, ur er egen krets ska män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida. Och redan på 90-talet utav det första århundradet, alltså bara 60 år efter Jesu död, uppståndelse och himmelsfärd, medan ännu aposteln Johannes levde, så ser vi hur församlingarna i mindre Asien drabbats av avfall av olika slag. När man läser sändebreven i Uppenbarelsebokens kapitel 2 och 3 så blir man förskräckt. Det är bara i Philadelphia och i Smyrna som det fungerar som det ska. I övrigt så florerar död kristendom, öppet avguderi och äktenskapsbrott, villoläror, självgodhet och så vidare. Vi kan ännu en gång konstatera att djävulens makt att förföra, förvilla och bedra verkligen är stor, och att människan är svag. I de första utombibliska skrifterna, de så kallade apostoliska fäderna från det andra århundradet, möter en och annan gång ett klart framställt evangelium. Men annars så ser man hur redan där, i generationen efter apostlarna och generationen därefter, en moralistisk tendens har smugits in i kyrkan. Det handlar nu mycket om de kristnas gärningar och inte mycket alls om den rättfärdighet som Kristus har vunnit åt oss. Det klara undantaget är här brevet till Diognetus, där den okände författaren framställer rättfärdiggörelsen lika tydligt som Paulus. Den store tysk-amerikanske teologen Walter avslutade sin andra kvällsföreläsning i sin berömda föreläsningsserie om lag och evangelium 1884-85 med de kategoriska orden: i kyrkofädernas skrifter finner vi knappast någonting om åtskillnaden mellan lag och evangelium. Och vi hörde ju i Jan Bygstads föredrag hur nödvändigt det är att förstå denna åtskillnad om man ska få grepp om Bibelns budskap. Den största förödelsen inom kyrkan skulle ändå antikrist åstadkomma. Han nämns på flera ställen i Bibeln. Redan i Daniels bok i Gamla testamentet så förutsägs hans ankomst. Det står där att ett fräckt och skrytsamt horn, det vill säga en makt, skulle skjuta upp och ansätta de sanna kristna och förändra Guds heliga lagar. Daniels 7 kapitel vers 8 och sen vers 24 och 26 också. Johannes beskriver honom i Uppenbarelseboken under bilden av ett vilddjur som stiger upp från marken, kapitel 13. Och Paulus talar om honom i andra Thessalonikerbrevets andra kapitel, där han sammankopplar antikrists framträdande med det stora avfallet inom kristenheten. Antikrist skulle komma och sätta sig i Guds tempel, det vill säga i kristenhetens mitt. Och de lutherska bekännelseskrifterna utpekar påven i Rom som denne antikrist. Sidan 321 i Svenska kyrkans bekännelseskrifter, sidan 347 och 48 också. Under medeltiden, som sträcker sig mellan år 500 och 1500 ungefär, så utvecklades under påvedömet en rad förskräckliga villoläror som alla skymde evangeliet. För det första hade man inte klart för sig att Guds nåd i Bibeln innebär Guds välvilliga sinnelag gentemot oss människor för Kristi skull. Nåd betyder ju någonting som är gratis, någonting som vi inte har förtjänat. Men i påvedömet så har man trott och tror allt jämt att nåden, det är en slags andlig substans som Gud i större eller mindre mått ingjuter i människorna. Gratia infusa, som Bygstad lärde oss igår. Så att de med denna andliga kraft kan utföra verkligt förtjänstfulla gärningar. Och så på det sättet nå saligheten. Det bibliska frälsningsbudskapet att en människa blir rättfärdig inför Gud genom tron på Jesus och på denna förtröstan alena hade ersatts av gärningslära. Nattvardens sakrament hade förvandlats från att vara en gåva som Gud ger oss från himlen, syndernas förlåtelse genom Jesu Kristi kropp och blod, till att vara något som vi ger Gud, någonting som prästen bär fram å kyrkans vägnar åt Gud på altaret, mässoffret. Det här fick vi också lära oss i Bygstads föredrag. Mässoffret kom också att kopplas samman med skärselden, reningsplatsen för de avlidnas kristnas själar under en längre eller kortare tid, allt efter uppnådd helighet på jorden, där de skulle renas innan de kunde inträda i himlen. Mässoffrets goda effekter kunde föras över till de avlidnas själar, och på så sätt så förkortades deras tid i skärselden. Helgonkulten slog igenom ganska tidigt. Vi har redan från mitten av 200-talet ett exempel på en Mariabön som har använts i en kyrka. Och den här kulten, den accelererade senare och blev allt vanligare. Man vände sig till Jesu moder Maria istället för till Jesus. Man bad ju naturligtvis till Gud och Jesus också, men allt fler böner riktades till Maria. För Jesus började man mer och mer uppfatta som en sträng domare. Men den mjuka, ömsinta modern vågade man vända sig till. Vilket mörker! Har inte Jesus genom sina gärningar på det allra tydligaste sätt bevisat hur mycket han älskar oss? Vad det då måste smärta honom när människor av rädsla inte vågar komma till honom. Han har ju bedyrat att den som kommer till honom ska han aldrig någonsin kasta ut. Helgonen blev de kanaler genom vilka man nalkades Gud och hans son. Och till det här kommer att Versio Vulgata, den latinska bibelöversättning man använde under hela medeltiden, har en ödesdiger felöversättning av Lukas 1:28. där hälsar ju ängeln Gabriel Maria som den högt benådade. Men Hieronymus, som översatte grekiskan till latin i Vulgata, han översatte detta med gratia plena, alltså att hon var full utav nåd. Och kombinera då den tanken med att nåden är en andlig kraft som skänks i olika mått, så tänkte man att Maria var så överfull och överflödande av denna nåd att hon kunde dela med sig också av den åt alla som bad henne om det. På samma sätt tänkte man sig också om de andra helgonen. De som alltså hade gjort mer än vad de själva behövde för att komma direkt till himlen efter sin död. Att det hade genererat en andlig skatt på alltså överskjutande meriter, överloppsgärningar, som påven i Rom förfogade över och kunde dela ut i form utav avlatsbrev. Nu går jag inte in närmare på det här med avlatshandeln, men det var inte bara påven i Rom utan också lokala kyrkliga potentater som ansågs ha sådana här andligt kapital att dela ut i form av avlat. Det var så att kardinal Albrecht av Brandenburg, han hade ett kapital av överskjutande meriter som var så stort att det kunde räcka. Det motsvarade 39 245 120 års förkortande av tiden i skärselden. Att dessa förfärliga saker hade kunnat komma in i kyrkan, det berodde på att kyrkan inte kände sig bunden till skriften alena, sola scriptura, utan hävdade också en annan källa till uppenbarelsen vid sidan av skriften, den kyrkliga traditionen. Man kunde hänvisa till olika kyrkofäders uttalanden, till konciliers beslut och påvliga uttalanden lika väl som till skriften. Precis som det på fariseernas tid hade utbildats en tradition vid sidan av skriften, fädernas stadgar, så hade det nu tillkommit en stor andlig bråte på grund utav alla de traditioner som skymde eller helt bortträngde evangeliet. Liksom Jesus på sin tid gick emot fariseernas stadgar, vände sig Luther emot all den kyrkliga tradition, hur gammal och vördnadsbjudande den än kunde tänkas te sig, som motsäger skriften. När den första stora sammandrabbningen mellan Luther och påvekyrkan ägde rum, disputationen vid Leipzig 1519, där påvekyrkan representerades av Johan Eck, så avslutade Luther denna disputation med att säga: jag föredrar med vördnad för fäderna skriftens auktoritet. Luther frånkände alltså påven och koncilierna, de allmänna kyrkomötena, den avgörande auktoriteten i lärofrågor. Och därmed var saken klar. Han förklarades som en kättare. Luther kom genom hela sitt liv att hävda Guds ord, skriften, som den absoluta måttstocken för vad som är sant och rätt i andliga ting. Och i de lutherska bekännelseskrifternas krona, Konkordieformen från 1577, som alltså tillkom ungefär 30 år efter Luthers död, där kom den lutherska kyrkan att för all framtid formulera vad som ensamt är hennes yttersta auktoritet. Det verket inleds med ett avsnitt om den regel och norm varefter alla läror bör prövas och uppkomna lärostrider bör kristligen förklaras och avgöras. Där står sedan 499 i Svenska kyrkans bekännelseskrifter: vi tror, lära och bekänna att den enda regel och norm varefter alla läror såväl som lärare bör prövas och bedömas endast är gamla och nya testamentets profetiska och apostoliska skrifter, så som det står skrivet: ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Saltaren 119. Och den helige Paulus skriver: om och en ängel kommer från himmelen och predikade annorlunda, så ska han vara förbannad. Galaterbrevet 1. Långt senare, under 1800-talet, så kom denna regel att kallas formalprincipen. Denna regel att Bibeln ska vara rättesnöret för teologi, förkunnelse och kyrka har vi i det här föredraget sett gå som en röd tråd. Allt ifrån det att Josia återfann den förlorade lagboken i templet, via Jesu uppgörelse med fariseerna, fram till Luthers och de andra reformatorernas uppgörelse med påvekyrkan. Och det var också genom ett noggrant studium av den heliga skrift som Luther fick sina ögon öppnade för evangeliet, det som kallas för Turm Erlebnis, tornupplevelsen, eller det reformatoriska genombrottet, som skedde någon gång 1518 eller 1519. Alltså något år eller så efter 1517, den 31 oktober, då Luther spikade fast teserna på kyrkporten i Wittenberg. Så vi kanske ska fortsätta med Lutherdagarna ytterligare något år eller två för att fira den riktiga genombrottet för Luther, som alltså inte var 1517 utan antagligen 1518 eller 1519. Ja, jag ska nu inte gå in på närmare på det här vad genombrottet bestod i, för det hörde vi ju Ingmar till och med läsa upp Luthers egna ord igår när han fick syn på vad Guds rättfärdighet egentligen innebär. Alltså det är Guds rättfärdighet, det är den rättfärdighet som Gud skänker oss genom tron. Vi ikläder oss Kristus. Det är inte den rättfärdighet som vi ska leva upp till genom våra egna gärningar. Och när Luther såg detta, då säger han att detta ställe hos Paulus, Romarbrevet 1:17, blev i sanning paradisets port för mig. Och denna allra heligaste sanning, rättfärdiggörelse genom tro alena, kom att kallas materialprincipen. Det vill säga själva den sak, materia, som den kristna tron handlar om. Och detta begrepp myntades precis som formalprincipen långt senare på 1800-talet. När nu själva evangeliet var återfunnet, så föll de fruktansvärda villolärorna och missbruken inom påvekyrkan som motsade evangeliet för Luther ett efter ett. Luther och de andra reformatorerna förstod att en kristen människa redan i detta livet, så fort som trons gnista tänds i hennes hjärta, är 100% rättfärdig. Eftersom hon är i Kristus, iklädd hans rättfärdighet, trots att hon i sig själv ännu är syndare. Det här kallas ju simul justus et peccator, att vara samtidigt rättfärdig och syndare. Och då insåg man ju på samma gång hur obiblisk läran om skärselden är, hur den motsäger själva evangeliet om syndarens fullständiga rättfärdiggörelse genom tron på Jesus. Med upptäckten av trons rättfärdighet och att skärselden bara är ett romersk-katolskt påhitt, så försvann naturligtvis också avlaten. Luther insåg nu också vilken oerhörd hädelse mässoffret är. I Schmalkaldiska artiklarna, en av våra bekännelseskrifter, skriver Luther på sidan 314 i bekännelseskrifterna: mässoffret i påvedömet är ovillkorligen den största och förskräckligaste styggelse, emedan det står i skarpaste strid mot huvudartikeln, alltså rättfärdiggörelse genom tro alena. Och dock i anseende står högt över och långt framför all annan påvlig avgudadyrkan. En av Luthers allra svåraste anfäktelser, det var att han under 15 år av sitt liv så gott som dagligen hållit vinkelmässa. Alltså burit fram mässoffret till levande och dödas nytta. Han menar att han i och med detta bedrev avguderi. Bönerna till helgon försvann ur den lutherska kyrkan. Så också klosterväsendet, där man trott sig vandra på en heligare väg än den som är anvisad kristna i allmänhet. Man förkastade påven såsom den farligaste villoläraren. Och en mycket viktig sak, man kom till insikt om den bibliska läran om kyrkan, vad kyrkan egentligen är. Kyrkan är inte den romersk-katolska kyrkoorganisationen med påven som huvud, eller något annat yttre kyrkosamfund. Utan kyrkan i egentlig mening, det är ju alla de människor som tror på Jesus som sin Herre och frälsare. Och det skriver Luther om i Schmalkalderska artiklarna: ty ett barn på 7 år vet numera, Gud vare tack, vad kyrkan är. Hon är nämligen de heliga troende och fåren som höra sin herdes röst. Det var något om reformationen på Luthers tid. Och så då avslutningsvis något om reformation i vår tid. Om den ska äga rum, om den ska förverkligas, så måste det också vara ett återvändande till Guds ord. Vi har fått ett arv från Luther och de andra kämparna inom kyrkan. Och det är vår heliga uppgift att förvalta det arvet. I Judas brev så uppmanas vi att fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga. Och att det är frågan om en kamp, det beror på att djävulen rasar lika mycket nu som han alltid har gjort. Om han inte rasar ännu mer nu, eftersom hans tid är kortare än vad den någonsin har varit tidigare. Om vi ska kunna vinna tillbaka förlorad terräng inom kristenheten och också vinna icke-troende för den kristna tron, så måste vi räkna med svårigheter och lidanden. Kanske till och med förföljelser. Och vem vet vad framtiden bär i sitt sköte, att dö för vår tros skull. Överallt där evangeliet vinner framgång samlar sig genast ondskans makter för att försöka släcka det himmelska ljuset som har börjat brinna på en viss plats. Att Guds ord väcker ont blod och mothugg, det var Luther fullt och fast medveten om. Han skrev en gång till sin vän Georg Spalatin: tänker du rätt om evangelium, så tro aldrig att dess sak kan gå fram utan larm, förargelse och uppror. Du kan aldrig av ett svärd göra en penna. Guds ord är ett svärd. Det är krig omstörtning, förargelse, fördärv, gift. Jag tror att vi idag står inför ett minst lika stort avfall som det som rådde under Luthers tid. Nu är det visserligen svårt att bilda sig en uppfattning om sin egen tid. Det är lättare att liksom på lite distans bedöma en tid när man tittar tillbaka på den. Men om vi ser ut över världen idag så ser vi att det ojämförligt största kyrkosamfundet, den romersk-katolska kyrkan med ungefär 1 miljard medlemmar, har fjärmat sig ännu mer från den bibliska tron än vad den hade gjort på Luthers tid. Fortfarande lär man frälsning genom tro och gärningar. Visserligen framsprungna ur Guds nåd, säger man, men det är ändå tro och gärningar. Avlatssystemet och den med detta system sammanhängande läran om skärselden finns fortfarande kvar. Liksom mässoffret, helgonkulten och påvens maktanspråk som har blivit ännu starkare idag än tidigare. 1870 i de första Vatikankonciliet så antogs ju läran att påven kan ofelbart uttala sig i frågor som lär tro och moral. Och i den senaste katekesen som katolska kyrkan gav ut, jag tror det var på 90-talet, så skriver man: i kraft av sitt uppdrag som Kristi ställföreträdare och hela kyrkans herde har biskopen av Rom den fulla, högsta och universella makten över kyrkan och kan utöva den fritt. Mariakulten har förstärkts genom att 2 Mariadogmer har fastslagits med sådan påvlig ofelbarhet. 1854 så kungjordes dogmen om Marias obefläckade avelse, att hon föddes helt och hållet utan arvsynd och att hon aldrig under hela sitt liv syndade. Och år 1950 så var det dags för nästa Mariadogm som varje kristen måste hålla för sann enligt påven. Där kungjorde påve Pius den 12:e i sitt ofelbara läroämbete följande: det är en av Gud uppenbarad trosanning att den obefläckade, alltid rena jungfrun Guds moder Maria, sedan hon fullbordat sitt jordiska levnadslopp, blivit med kropp och själ upptagen till den himmelska härligheten. Alltså att hennes kropp finns inte här på jorden. Den finns nu i himlen redan. På ett annat område, religionsteologin, alltså hur kyrkan ska förhålla sig till hedniska religioner, så har sedan andra Vatikankonciliet en total förändring skett inom den katolska kyrkan. Hur vi ska se på andra religioner när det gäller frälsningen, det är ju inte någon svår fråga. Jesus säger: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Johannes 14:6. Och så har man också traditionellt trott inom den katolska kyrkan. Man har sagt att man blir frälst genom tro och gärningar, inte bara genom tron. Men att man skulle kunna bli frälst utan tro på Jesus, utanför kyrkan, det har man inte trott tidigare. Kanske har funnits en och annan som har sagt så, men inte genom kyrkan som helhet eller genom påvliga uttalanden eller så. Men i och med detta senaste koncilium på 1960-talet så har man, kanske i de yttersta av tider före Jesu återkomst, ändrat sig och blivit en kyrka som erkänner också de hedniska religionerna som bärare av det gudomliga ljuset. Som visserligen lyser starkast inom den romersk-katolska kyrkan, sen lite svagare inom de ortodoxa kyrkorna. Sen ännu lite svagare inom de protestantiska kyrkorna. Och sen ytterligare svagare inom de hedniska religionerna. Men ändå tillräckligt starkt där för att man genom detta ljus kan bli frälst. Och i själva verket säger man att alla människor har detta gudomliga ljus i sitt eget hjärta genom samvetets röst. Och genom att följa denna samvetets röst så blir man frälst. Så uppenbar lag religiositet. Så ser det alltså ut inom den katolska kyrkan. Om någon undrar, kan det verkligen vara sant? Säger man de här sakerna? Så kan ni slå upp katolska kyrkans katekes stycke 847 och stycke 1260. Där hedningar sägs bli frälsta på detta sätt. De östliga orientaliska kyrkorna, som brukar kallas de ortodoxa kyrkorna, som sammantaget har ungefär 300 miljoner medlemmar, kan jag inte gå in på här. Dels är ju mitt utrymme vad gäller tid begränsat, och sen har jag inte någon kunskap vad gäller aktuella utvecklingstendenser inom de kyrkorna. Men man kan ändå allmänt säga att de liknar den katolska kyrkan vad gäller frälsningsläran, vad gäller synen på skrift och tradition och även i vissa yttre fromhetsuttryck som till exempel helgonkulten. Men nu vänder vi oss till de kyrkor som bär Luthers namn. Och då ser vi att de stora lutherska folkkyrkorna som ingår i Lutherska världsförbundet, till exempel Svenska kyrkan, år 1999 undertecknat ett gemensamt dokument om rättfärdiggörelsen tillsammans med den romersk-katolska kyrkan. Det här var ju Jan Bygstad inne på också. Och det har man gjort trots det som jag har sagt här om att den romersk-katolska kyrkan menar att hednisk bekännande människor kan bli frälsta genom att följa samvetets röst. Och man har inte heller tagit tillbaka det förskräckliga, rent antikristliga uttalandet från motreformationens koncilium i Trident, där man år 1547 hävdade följande. Lyssna nu noga. Om någon säger att den rättfärdiggörande tron ej är något annat än förtröstan, fiducia, på den gudomliga barmhärtigheten som förlåter synder för Kristi skull, eller säger att man rättfärdiggöres genom denna förtröstan alena. Här har man ju beskrivit evangeliet så klart på ett fantastiskt sätt. Men vad säger man om detta? Den var det fördömd. Den var det fördömd som framför detta. Man fördömer alltså det fria och villkorslösa evangeliet som Jesus och hans apostlar lyfte fram mot fariseerna och som Luther lyfte fram mot sin tids påvekyrka. De stora lutherska kyrkorna har också infört kvinnliga präster i strid mot klara bibelställen i första Korintherbrevet 14 och andra, första Timoteusbrevet 2. Sen man har gått ännu längre i avfall genom att välsigna homosexuella förhållanden. Och i vissa fall där den sekulära staten tillåter det, viga homosexuella till äktenskapet. Det Gud klart förbjuder i sitt ord och som utestänger från det eviga livet, det välsignar man. Biskopar och prästerskap är satta som lärare och själasörjare för att föra människor till det eviga livet i himmelen. Men istället så anvisar de människorna vägen till förtappelsen. Och som om det här inte vore nog så förnekar man Jesu tydliga anspråk på att vara världens enda frälsare. synkretistiska gudstjänster där Svenska kyrkans prästerskap framträder tillsammans med hedna präster och ger sken av att religionerna har en och samma Gud hör inte till ovanligheterna. Jesu klara ord: den som inte ärar sonen ärar inte heller fadern. Johannes 5:23. Eller Johannes ord: den som förnekar sonen har inte heller fadern. 1 Johannes 2:23. Dessa ord trampar man under fötterna eller förklarar bort på ett sätt som redan stöter det naturliga förnuftet genom sin intellektuella undermålighet. Det finns några lutherska kyrkor som fortfarande håller stånd. I Europa så är det bara fråga om små kyrkor och församlingar. Sådana som de som är samlade på den här konferensen. I USA finns Missouri-synoden med ungefär 2,4 miljoner medlemmar. Och den kyrkan har fortfarande en stark bibel- och bekännelsetrogen falang inom sig. Wisconsin-synoden med ungefär 400 000 medlemmar är den största lutherska kyrka i världen som till sin helhet fortfarande kan sägas stå emot det avfall som vi annars ser överallt. Går vi så till den protestantiska världen i övrigt så ser vi att många av de stora kyrkosamfunden avfallit genom bibelkritik och liberalteologi. Det är det sociala evangeliet, inomvärldslig förbättring, som står i centrum. Den så kallade evangelikala rörelsen som länge tydligt och klart försvarade reformationens formalprincip sola scriptura håller nu på att i hög grad överge den normen. Om det talade ju Peter Olsen på NELK-konferensen 2010 i Vasa i ett synnerligen intressant och klargörande föredrag som rekommenderas för alla att ta del av. Det finns också tydliga tecken på att materialprincipen försvagas inom de här kretsarna. Alltså att man blir rättfärdig genom tro alena på Kristus. Till exempel gjorde kända evangelikala ledare gemensam sak med den romersk-katolska kyrkan i ett långtgående teologiskt uttalande 1994 som kom att kallas Evangelicals and Catholics Together. Inom karismatiken så är det tecken och under som intar huvudintresset. En fokusering på andliga upplevelser och övernaturliga gåvor skymmer ofta evangeliet om Jesu Kristi blod som stryker ut världens synder. Det är ju det enda som kan rädda oss från helvetet till den eviga saligheten i himlen. Det är så tragiskt att detta inte får vara huvudsaken. Vi ser alltså vilket oerhört stort behov kristenheten, de flesta av de större samfunden i vår tid, har utav en ny reformation. Och vi ser också hur den romersk-katolska kyrkan, vars ledare, påven, av våra reformatoriska fäder tydligt identifierats som antikrist, vinner allt större förtroende i lutherska och allmänprotestantiska kretsar. Också inom sådana sammanhang som man trott och hoppats skulle vara fullständigt immuna mot romersk-katolsk andlighet, som den evangelikala rörelsen, har en förändrad attityd varit tydligt märkbar på senare tid. Och även inom konservativa lutherska kretsar har man sett på sina håll en öppenhet mot den romersk-katolska kyrkan som verkligen oroar. Vad ska vi då göra? Vad kan man göra? Ja, vi ska naturligtvis hålla fast vid arvet från reformationen. Vid frälsning genom tron alena för Kristi ställföreträdande till fyllestgörelses skull. Och vid skriften alena. Hela tiden måste vi återvända till ordet för att pröva allt utifrån den måttstock vi fått av Gud själv. Och inte låta oss ryckas med i några villfarelser. Jesus säger till den trogna och lidande församlingen i Smyrna: var trogen in till döden, så ska jag ge dig livets krona. Men vi är så få, tänker många. Vi har inte råd att hålla oss på vår kant nu när hela vårt land, ja hela Europa, i snabb takt avkristnas. Vi måste närma oss de andra kyrkosamfunden. Ja, det vore visserligen roligt om vi vore många i våra led. Men vi ska inte stirra oss blinda på antal och storlek. Under 300-talet så var de allra flesta biskopar i den världsvida kyrkan arianer. Alltså sådana som förnekade Kristi gudom. Den främste kämpen för den sanna kristendomen, som hävdade Kristi gudom, var Athanasius. Och han stod ofta så ensam i kampen mot förnekarna av Kristi gudom att uttrycket Athanasius mot världen myntades. Föreställ dig vad som skulle ha hänt om Athanasius i det här läget hade gjort till och med en mindre eftergift. Om han hade kapitulerat, då hade kyrkan slungats bort från den kyrka, från den klippa på vilken den är grundad. Den klippan är ju inte någon annan än Jesus Kristus, den levande Gudens son, en person i den eviga heliga treenigheten. Luther var i en liknande situation. Han hade påven, kardinalerna, alla biskopar och kejserlig makt emot sig. Och när någon sa till honom: vet du inte att du har hela världen emot dig? Så svarade Luther: jag är emot världen. Ännu idag så skördar kyrkan frukterna av Athanasius, Luthers och andra trofasta kämpars ståndaktiga kamp för det som är rätt och det som är sant, oavsett vad majoriteten tänker och tror. Vad vi gör idag kommer inte heller att bli utan betydelse för kyrkan i framtiden, om vi nu inte står alldeles inför Jesu återkomst. Vi får hur som helst arbeta och be för en ny reformation av den yttre kyrkan i vårt land och i alla andra länder. Och så lämna resultatet i Herrens hand. Vi må vara en liten skara som idag vill hålla fast vid det livsnödvändiga. I evig bemärkelse livsnödvändiga. Arvet från reformationen. Men vi ska inte bli missmodiga för det. Vi ska inte på några villkor låta oss nedslås. För vi är ju genom detta arv delaktiga i det eviga livet. Vi har ingenting att frukta. Var inte rädd, du lilla jord, säger Jesus. Ty er fader har beslutat att ge er riket. Den lilla och svaga församlingen i Philadelphia fick av frälsaren höra: jag kommer snart. Håll fast det du har så att ingen tar din krona. De orden gäller också oss. Amen. Låt oss be. Vi tackar dig, Herre Jesus Kristus, för att du i alla tider är kyrkans sanne Herre. Du är vårt huvud och vi dina lemmar. Vi tackar dig att du har gett dig själv i din försoningsstöd, i din självutgivande kärlek till allas vår frälsning. Vi tackar dig för att du har meddelat oss evangeliet, det glada budskapet om frälsningen. Att du har tagit oss upp i ditt förbund genom det heliga dopet. Och att du i din trofasthet, så som den gode herden, har sökt upp oss. Då vi som är så benägna till avfall gång på gång har vandrat våra egna vägar. Och burit oss hem på dina axlar till den rätta fåra follan. Vi ber att vi blir bevarade i den saliggörande tron på dig alla våra dagar. Och vi ber Herre om att vår församling, lutherska församlingen och evangelisk-lutherska bekännelsekyrkan och Silverdalens församling, alla församlingar i vårt land och i andra länder som håller fast vid ditt ord, ska få nåden att ståndaktigt förbli vid detta ord. Och vi ber om en reformation i de sammanhang där man har kommit bort ifrån ditt ords sanning. Vi ber om detta i ditt eget namn. Amen.